så sidder jeg klar igen i mit køkken. Hassan Preisler hedder jeg, og lige om et øjeblik skal jeg tale med Åsa og Hilde. Vi skal tale om antisemitisme i Palæstina-bevægelsen, og så skal vi tale om, hvorvidt det er korrekt, at mænd står op og tisser eller sætter sig ned.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Føler du at du har været belejret, Hassan, denne uke?
Ja, det kan du godt sige.
Hvad har skjedd egentlig?
Der har været,
du kommer ikke ud af døren?
Nej, der har været europæiske topmøde. Ja. Er det det, du tænker på? Så der,
ja,
har været, ja, der har været fyldt med militær og politi i København, men ikke kun dansk militær og politi, også svensk og norsk og fransk og tysk. Ja.
Hvordan er det egentlig, når den går ud i sin egen by, og så kjennes det som at den er en helt anden plads?
Altså, jeg kan godt lide det her med, at der kører svenske politimotorcykler rundt, og at der er, hvad hedder det, norske kolleger i Danmark, og hvad hedder det, at der er et reelt droneværn lige nu, ikke? Selvom det ikke er dansk droneværn, så er det her, ikke? I hvert fald så længe topmødet varer. Det føles jo trygt og sikkert.
Jag lyssnade på Sveriges Radio som har en podd som heter Europapodden, och där pratade man om Danmark då av förklarliga skäl den här veckan, och där sa Sveriges utrikeskorrespondent att han tycker att Danmark de senaste åren har levt i en egen värld som inte har tagit det här militära hotet på allvar. Och jag tänker på dig, Hassan, du har ju tjatat om det här i våran podd väldigt länge, att Danmark är så efter när det gäller den här typen av frågor. Tycker du att Mette Frederiksen har lyssnat på dig nu?
Ja, alltså... Ja, altså truslen er så tydelig nu, at man er en idiot, hvis man ignorerer den, men det er jo helt sikkert, at Danmark er bagud på alle områder, ikke, inden for oprustning. Altså, ja, altså det er jo ikke længe siden, at Mette Frederiksen stod frem og talte om oprustning, ikke, igen. Men det var jo ikke militær oprustning, det var jo den åndelige oprustning, ikke? Og nu har man altså, i stedet for at opbygge droneværn, har man købt det her langtrækkende missilsystem, som kan sende missiler over i Rusland, ikke? Og det mener man så skal øge vores sikkerhedsfornemmelse her i Danmark, ikke?
Jamen, det er noget, som vi vanligt folk faktisk ikke begriper i sikkerhedspolitik. Det er altid så, at man undrer, hvad du tænker. Ja.
Men altså, hele den diskussion om droner, som hænger over os, både Norge og Sverige vil jo sørge for droner til Danmark, og i Danmark har kritikken om forsvar og politi været massiv fra oppositionen, men ikke uten refs. For det er risikabelt når oppositionen kritiserer myndighetens håndtering av dronene over Danmark. Det mente blant annet Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabjørg Madsen.
Jeg tror, når man hører den her kritik, og når der bliver slynget om som begreber som ydmygende og pinligt, så synes jeg, vi er foruroligende tæt på at komme derhen, hvor vores fjende gerne vil have os hen, nemlig hvor vi skændes og hvor vi bliver splittet.
Men mente han der, at det at kritisere var skadeligt, fordi det viser frem sårbarhed, eller hvad var det, Hassan?
Jamen altså, han siger jo ret direkte, at regeringskritik skaber den splittelse, vores fjende ønsker. Ikke? Og så siger han ikke, at man skal ophøre med regeringskritik direkte, men det gør han jo indirekte, fordi man går jo fjendens ærne, hvis man kritiserer regeringen ifølge, Socialdemokraten, den politiske ordfører, ikke? Som jo er en central post i Socialdemokratiet. Altså, det er jo ikke en marginal socialdemokrat, altså, når han siger det her. Ikke? Det står bare i så skærende kontrast til sidste uges oplevelse, hvor vi jo sad på fæstningen i Oslo og talte med den norske forsvarschef, ikke?
Som mener... Erik Kristoffersen.
Som mener, at det faktisk er det modsatte, der gør sig gældende, i hvert fald inden for hans system, ikke? At officerer skal blande sig i debatten, ikke? Og de skal have deres egen holdning, og de skal udtale sig markant, også offentligt, ikke? Fordi han forlanger loyalitet, men ikke lydighed, ikke? Hvor det virker som om, at Socialdemokratiet og den danske regering ønsker det omvendte, altså lydighed, ikke kun loyalitet.
Ja, bare for å forklare, vi var invitert til Margrethe-dagen og oppkalt etter dronning Margrethe, dronningen som samlet Norden og bodde sine første år nettopp på Akershus festning. Vi var der for liveshow, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen var på terapibenken, rett og slett.
Det var oerhört intressant, tycker jag, av flera olika skäl, därför att han pratar lite annorledes än man gör i Sverige. Han säger till exempel inte att han tror att det blir en direkt militär konfrontation, men däremot den här typen av hybridkrig, tror han.
Mm. Alltså uttalt han sig i övrigt också med en trovärdighet som kommer av den auktoritet som det norske militär ger ham, ikke? I och med att det är en militär kapacitet.
Men Socialdemokraternas ordförande i Danmark nu, som alltså inte är Mette Frederiksen, i Sverige så är det alltid samma person. Men menar han då att ingen får kritisera regeringen och säkerhetspolitiken? Alltså får inte journalister, intellektuella, medborgare etc. etc. kommentariatet göra det heller?
Altså, nu kan jeg jo ikke sige, hvad han mener. Jeg kan sige, hvad jeg tror, han mener, og så kan jeg sige, hvad han udtaler, ikke? Og det, han siger, det er, at når man bruger ord, som for eksempel, at det var en ydmygelse af Danmark med de her droner, det var pinligt, ikke? Mm. Så siger han, at så er vi tæt på at komme derhen, hvor vores fjende gerne vil have os hen, ikke? Mm. Altså, at man går fjendens ærne, ikke? Jeg har jo en fornemmelse, hvis du spørger til, hvad jeg tror, han mener, så har jeg en fornemmelse af, at den socialdemokratiske ledelse så absolut mener, at den ikke skal udsættes for kritik. Ikke? Altså, jeg tror, at den socialdemokratiske ledelse mener, at den gør det så forrygende, at vi andre burde ophøre med at gå den efter i sømmene.
Det er det, jeg er redd for.
Det hænger lidt sammen også med udviklingen i Danmark, der en ønsker sig nu et medieombud, som blir kritisert kraftig både fra svenske og fra norske journalistorganisationer. Mens i Danmark så ønsker en et medieombud som, jeg vet ikke helt hvordan en ser for sig at det medieombudet skal virke, men i en tydeligere grad ha en politisk mening om den journalistikken som utøves.
Ja, hva? I hvert fald
en. Det er sant.
Ja. Og det er ikke engang en fuldstændigt uafhængig medieombudsmand. Altså det er en, og når du siger politisk, så er det jo ikke højre eller venstre politisk. Det er jo en magtpolitisk holdning til medierne, som den her medieombudsmand skal udtrykke. Ikke? Det er tosset. Altså rigtig tosset. Mm.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
I Sverige har det vakt bestyrtelse att Aftonbladet kan visa exklusivt bildmaterial där den ukrainske herren demonterar droner som är skutt ner. De tar ut kulelager från svensk industrikämpe SKF. Detta må du förklara också.
Ja, som ni vet så har vi ju pratat här om den svenska kulturkanon, och på den där kanon så fanns Svensk Kullagerfabrik, SKF, som en världsuppfinning och någonting som vi ska vara stolta över och så vidare. De spelade en ganska dubbel roll under andra världskriget, kan man säga. Det som nu har, jag ska också säga, de levererar ju kullager till den israeliska militären och sådär. Men vad som nu har avslöjats av Aftonbladet är att de här ryska drönarna som ukrainska militären skjuter ner och demonterar, så hittar de svenska kullager där i. SKF påstår att det här är piratkopior, men experter säger att det är det inte. Och det här är ju ganska intressant, därför att de här kullagren är på sanktionslistan över det som inte får exporteras. Men de säljs via företrädesvis Turkiet.
Yeah.
Och så hamnar de i Ryssland. Det jag är lite nyfiken på, det är om man skulle göra verklighet här i Norden av att faktiskt skjuta ner såna här drönare och låt säga att den skulle vara rysk. Om man hittar svenska kullager i de där drönarna, så skulle det vara pinligt, kan jag säga. Det här blir lite märkligt, tycker jag, därför att Sverige har skickat 91 miljarder i stöttning till Ukraina. Mm. För att de ska klara av det här kriget. Och då ser man alltså att svenska vapen eller svensk vapeninsats, hjälp till militära insatser, krigföringen, ställs mot svenska komponenter i ryska vapen.
Jag fick ett bild i huvudet nu också. Mm. Och det är möjligt, det är helt fel, så du måste skjuta detta ner bokstavligt talat hvis det är fel. Men då Sverige skulle förhandla mot Tyrkia, sant? Mm. Och en reiste till Tyrkia för att snacka med Erdogan
om NATO,
Kristersson gjorde det om NATO, så var Wallenberg med.
Ja, ja.
Och Wallenberg är inte, alltså SKF är ett Wallenberg-sällskap, ja, ja. Är det inte det? Mm. Sånt som allt möjligt annat i Sverige.
Ja. Jag tyckte det var onödigt att påtala det eftersom de äger allt.
det är galt. Men plötsligt så såg jag form i detta bilde av denne NATO-diskussion där Ulf Kristersson, Erdogan och Wallenberg sitter och ska diskutera, och i denna potten är det kanske kulelager.
Ja, det är klart att det
är. Det var lite äckligt.
Ja, ja, ja. Nej, ja, visst. Men alltså, Sverige är ju inte ett bättre land än andra när det gäller vapenexport och så vidare. Men det svåra här är ju naturligtvis att juridiskt bevisa att SKF vet att deras kulelager hamnar i Ryssland när de säljer till Turkiet. Hur ska man kunna bevisa det? Å andra sidan så är det deras förbannade skyldighet att veta var vapnen hamnar någonstans, tycker jag i alla fall.
Sverige var i följd av en artikel jag läste i 2014 det tredje största när det gäller vapenexport per capita, bak kun Israel och Ryssland.
Precis.
Det är intressant.
Just det, ja. Vad svettigt det här
blev. Det är ju ett paradox.
Jag vet att det här är ingenting som jag försvarar, men så är det.
Men jag
väldigt mycket arbetstillfällen i Sverige handlar ju om att mata krigsindustrin.
Men alltså, Hilde, vi kan ju gott bashe svenskarna nu här, ikke? Och det hade ju varit intressant hvis det eneste system som kan nedskyde droner i Danmark er svensk nu, ikke? Hvis det så havde nedskudt droner med svenske kuglelejer i over København, ikke? Men vi skal ikke glemme, at der er jo en mistanke om, at de droner faktisk er lettet og landet på et norsk ejet skib ude i Øresund, ikke? At Norge ligesom har været involveret i leveringen af droneoverflyvninger over Københavns lufthavn og så videre den seneste tid, ikke?
Det har jo kommet frem også, at flere av disse båtene er skyggeflåten, altså de båtene som frakter russisk olje og gass rundt forbi, er forsikret i et norsk selskap. Mm. Så her er det krigsprofitører på absolut alle sider. Ja, men jeg har tenkt på det der med droner, og dronene som kom inn i vår liv, og de har jo egentlig vært der lenge. Og jeg måtte finne frem essay til en forfatter og forsker som jeg kjente, Øyvind Vågenes. Han skrev både roman om droner, Zone Z, for 10 år siden. Han forsker på droner, som både kan altså være leketøy og kartleggingsverktøy for miljøkatastrofer, humanitære kriser, journalistisk redskap, verktøy for overvåking og militære våpen. Og han skriver i et essay veldig vakkert om et fotoprosjekt som heter Blue Sky Days, der en fotograf, Thomas van Høytrøves, har fotografert med droner rett ned på enten yoga-timer eller hva det kan være. Og det som står igjen er skyggen. Altså det at du ser på et vis skygge av liv, fordi at du får dette overblikket av menneskeheten. Og han skriver «Døden kjem som en skugge» i gamle dikt, i teaterstykker, i spelfilmer, i dataspel. Vi ser mennesker som koordinater, det er bare skuggen som fell minner oss om at det er mer enn punkt på et kart. Det skriver han om. han døde selv før jul, ganske brått, med en avsykdom. Og det var som når jeg nyleste dette drone-essayet hans, å se menneskeheten så der overfra og ned på skyggen, som gjorde at jeg tenkte at det ligger så veldig mye mer i denne dronediskusjonen som vi har for tida, enn akkurat den trusselen, som vi kan kjenne fra oven.
Ja, altså jeg synes jo det interessante her er ligesom den, hvad kan man sige, det diktat, som hvad hedder det, staten eller regeringen nu forsøger ligesom at pålægge os alle sammen, ikke? At man nu anvender det her droneparadoks til at diktere, hvordan danskerne skal opføre sig, og hvad de må udtale og ikke må udtale. Ikke? Mm. Det synes jeg er det sindssyge her.
Og det minder vældig om corona. Det minder
om absolut, det minder om corona. Men her, der kan man måske sige, at der ligesom er en aktør bagved. Det ved vi jo ikke, om der var i forhold til corona. Mm. Og den aktør ønsker vel netop at udfordre os på vores principfasthed. Ikke? Tør vi fastholde vores principper, når vi er under pres, eller begynder vi at opføre os sådan, som fjenden opfører sig? Ikke? Og jeg må sige, at det virker som om, at det danske styre ligesom er som en flue i en flaske lige nu, ikke? At vi farer forvirret rundt, ikke? Fordi vi ikke rent teknisk praktisk er forberedte, så forsøger vi at forberede os ved hjælp af sådan nogle diktater, som i virkeligheden bare mest er mentale. Ikke? Mm. Og jeg vil da ønske, at man droppede alt snakken om åndelig oprustning og hvad hedder det, åndelig parathed, og i stedet for foretog de skridt, der skulle til, for at man havde en reel oprustning og en reel parathed.
Ikke? Totalt.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Jeg mener trygt vi kan sige, at deler av likestillingspolitikken har gått for langt. Det virker mer som at politikken handler om å jevne ut tall på papiret fremfor å gi kvinner reell valgfrihet og mulighet. Det sa KrFU, sin innstilt lederkandidat Ingrid Oline Hovland, KrFU, altså Kristelig Folkepartis ungdomsparti. Hun sa det på Politisk kvarter, og en bombe gikk av i debattredaksjonene landet rundt. Hva var dette? Og samme uke ble det rigget for debatten på NRK TV, der Hovland var blant annet sto sammen med Aftur Nerdrum, og Nerdrums kunstneren og Nerdrums datter, og husmor-influencer Linn-Therese Solheim på den ene siden, mot det som senere ble omtalt som eldre kvinner på den andre siden. Og siden har altså debatten rullet og gått. Hadde de et poeng? Og hadde Hovland et poeng her? Åsa, hva tror du?
Jeg tror at alle mennesker vil ha større individuell frihet. Jeg tror at veldig mange mennesker sliter mellan vad staten ålägger en att göra och vad man själv faktiskt skulle vilja göra av sitt liv. Och med staten så är det ju det hela samhällets önskemål i koncentrat, förhoppningsvis. Ja, kanske, men samtidigt så är det ju ganska intressant det här med den här hemmafru-backlashen som kommer nu, att det är så många kvinnor som vill dra sig bort från arbetslivet och vara hemma och ta hand om barn och ta hela föräldrapenningen själv och sådär. Vad tänker ni?
Jag kan bara säga att denna husmor-influencer, som det är det hon kallar sig själv, Linn-Therese Solheim, sa ju på debatten att det var uaktuellt för henne och för barn för staten lägger ännu mer till rätte, alltså nästan sån 3 år att vara hemma. Ja. Samtidigt som hon alltså tjänar ganska mycket pengar på att vara husmor-influencer, vart kiafrö ska dokumenteras som någon skrev.
Alltså hon vill att staten ska subventionera hennes influencerverksamhet alltså.
Det kan du nästan se. Si.
Ja,
men det som jag syns var intressant är att bägge sidor skylte den andre siden for å drive med hersketeknikker etterpå.
Ja, just det.
Fordi mange, og særlig menn på høyresiden, som mente at de unge kvinnene som da vil på en måte åpne for at likestillingspolitikken har gått for langt, at de ble utsatt for hersketeknikker fra de eldre kvinnene som stod, jeg tror, himmel og nesten ved øynene for de var så i sjokk over at for eksempel Aftur Nerdrum mener at kvinner skal behandles annerledes fordi vi har syklus og at en mann har energinivå høyt hele tiden.
Mannen har ikke en syklus. Mannen kan løpe rundt og på en måte være mer eller mindre på det samme energinivået hele tiden. Det kan ikke kvinner, og dette er grunnen til mange sykemeldinger, mener jeg da.
Den andre siden opplevde også en eller annen form for mangel på respekt for den kampen som er tatt. Og det jeg satt og tenkte på var jo min egen mor, som jo var KrF-politiker, og slåss for barnehageplass, ble kalt kommunist av sin egen bestemor. Du er blitt rødstrømpe, sa min oldemor, fordi at hun slåss for barnehageplass. Og den kampen de tok, og det jeg kjente på var jo bare den enorme takknemligheten for de kvinnene som gikk foran der, og slåss seg gjennom ukvemsord og det ene og det andre.
Min mamma som var kommunist samtidigt, hon kämpar ju för samma barnhageplatser fast här i Sverige. Så.
Ja, ja, sant.
Men det var intressant så att de yngre kvinnor nu talar om den äldre generation på precis samma måde. Ikke? At ja. De liksom säger att den äldre generation nu är ute med sin doktrin eller sine ordre om, hvad der er korrekt at udtale sig om, og hvad der ikke er korrekt at udtale. Det synes jeg, der er virkelig interessant. Ikke? Og jeg synes også, der er nogle barske udtalelser, der kommer fra nogle af de ældre kvinder som reaktion på det her, som jo egentlig ikke er en adressering af ligestillingsdebatten, men af ligestillingspolitikken på nogle ret konkrete områder, ikke? For eksempel forældrepermissionen eller barselsorloven, ikke? Som jo er endnu hårdere opdelt i Norge, end den er i Danmark, ikke?
Hårdest i Sverige, tror jeg. Oh. Mm.
Ja, man siger i Norge, at halvdelen af de norske kvinder tager ulønnet barsel, ikke? For at være sammen med deres børn. Og at det bør være et tydeligt signal til politikerne om, at man skal tænke familjepolitikken anderledes.
Mm. Vi pratar alltid om det här ur kvinnans perspektiv, och Hilde och jag kan inte alls fatta det här att inte kvinnor vill arbeta och sådär, för att vi älskar att arbeta själva. Men jag skulle vilja vända på det, och jag tänker så här, man måste väl kunna fråga sig varför en man vill ha en hemmafru. Hur kan man som man vilja gå med på att kvinnan inte bidrar ekonomiskt om hon kan? Och nu pratar inte jag om folk som är arbetslösa eller sjukskrivna eller sådär. Det är inte de jag pratar om. Jag pratar om fullt fungerande människor som faktiskt väljer att vara hemma. Mm. Därför att de tycker att det är kvinnans privilegium borde vara. Och då kan jag tycka, å andra sidan då, hur kan män gå med på att deras fruar inte bidrar ekonomiskt? Varför vill man det? Varför vill man stå för hela kakan?
Jag har spurt någon unge män om akkurat det.
Har du?
Och unge konservative män som i utgångspunktet tänker att en man ska tjäna mer än kvinnan. Men när en började pirka på det så var det nettopp där det rakna. Och en av de sa, men alltså jag vill ju aldrig ha råd. Altså, jeg vil jo aldri kunne ha råd til å forsørge dette i det hele tatt. Og så er det jo sånn at den debatten som kommer nå, den handler jo ikke kun om å være hjemme og være en husmor, da, som jeg tror husmødre i gamle dager hadde jo en enorm funksjon også på mange måter. Men at det også går tilbake til noe verdimessig, om at kvinner er mer rigget for noe enn menn er rigget for det, og derfor så skal samfunnet også legge mer til rette for det. Det synes jeg er mer ubehagelig.
Der er jo ting, som kvinder er bedre rigget for.
Altså absolut.
For eksempel at føde børn.
For eksempel. Absolut. Men hva tenker du om det der med det spørgsmålet til Åsa? Da, altså?
Jamen, jeg synes altså, jeg forstår jo godt, Åsa stiller det spørgsmål, fordi det gør jeg også som en mand af vores generation. Ikke? Men det er jo også, hvad kan man sige, måske en blindhed, der gør, at vi stiller det spørgsmål. Ikke? Fordi Hvorfor er det så forskrækkende at vælge at tilrettelægge sit liv på den måde? Altså, det er vel enhver families ret og enhver generations mulighed, ikke, for at definere sig selv individuelt og kollektivt, ikke? Op imod tidligere generationers fejltagelser, ikke? Sådan må det vel nødvendigvis være. Altså, der er jo masser af negative elementer, man kan hive frem i forhold til min opvækst specifik, som jo var en opvækst, der var domineret af ligestillingsideologien, ikke? På den måde, at mit liv var jo et liv i institutioner, altid, hele tiden, ikke? Fordi der var så meget selvrealisering, både karrieremæssigt og personligt, som skulle udleves, før børnene kunne blive passet og plejet, ikke? Og det er vel naturligt, at der nu kommer nogen og reagerer på det, synes jeg. Altså, og så kommer det til at komme over, ikke? Det er klart. Og så bliver det ekstremt. Sådan må det være i begyndelsen, men altså,
men på pres
skaber modpres. Ja.
På toppen av dette så kommer det også en annen, altså det er denne husmor-influenceren som jeg snakker om, som lever sitt liv på internett. Mammaene gjør også det. Og det som det også var ute en sak om denne uken her, var at mamma-politiet begynner nå å bli så strengt, at du får påtale for alle små og store ting. Altså hele dette, både husmorlivet og det andre livet, leves digitalt på en måte som gjør at det ikke er mye frihet igjen. Og jeg må i alle fall innrømme at jeg er så overlykkelig for at det ikke fantes et eneste mamma-politi når jeg hadde små barn. Jeg orket jo ikke gå i barselgrupper en gang, for jeg ville ikke at noen andre kvinner skulle legge sig opp i hvordan jeg utførte mine mors oppgave.
Nei, ikke jeg heller. Men jeg tenker på det du sa, Hilde, om at det kommer med et helt värderingsmässigt paket. Det ser vi nu med Charlie Kirk. Intervjuer med honom när han fortfarande var i livet. Intervju med honom och hans fru, så säger ju de då att de är ju väldigt mycket för här tradwife-idealet naturligtvis, men sen också att de var både överens om att mannen är den som ska fatta beslut, därför att mannen har bäst förutsättningar att fatta beslut. Och då är vi ju, då har vi ju backat 100 år i tiden. Jag är nog lite mamma-polis i den meningen att jag blir förbannad när inte kvinnor eller män förstår betydelsen av att ha en egen inkomst. Mm. Att det skapar självständighet och frihet, att man bestämmer över sina egna pengar, utöver det bara att man bidrar till samhället när man arbetar. Där är jag faktiskt kompromisslös.
Jag känner nog delar av det. Jeg prøver å åpne opp.
Det vi ikke taler om, det er børnene. Altså, hvilke konsekvenser har det for børnene, at der bliver trukket i den ene og den anden retning? Ikke? Det er vel det mest interessante her. Det er vel ikke det mest interessante, hvordan de voksne ligesom har det med at udleve sig selv og
livet. Nej, jeg tror, at barnen påvirkes af, hur forældrene har det. Jeg tror framförallt at barn påvirkes av att mamman som hemmafru blir väldigt sårbar, därför att hon är ju ett extremt underläge den dagen hon blir lämnad, om hon skulle bli det. Om hon blir änka eller om äktenskapet går i tu, så står hon där och har inga pengar. Hon har absolut ingen arbetsmarknad att gå ut på, därför att hennes utbildning är för gammal eller därför att hon är för gammal i sig själv. Och den sårbarheten, den tror jag går i generationer. Den är hämmande, tror jag.
Men det jag vill opponera mot är alla de unga kvinnorna som säger att det är inte något valg. Det finns inte något valg. Det är alltid ett valg. Och det går an att ta valg som också är vanskelig och ekonomisk, för exempel i en periode. Det går an att göra.
Alltså, problemet med hela housewives-diskussionen, tradwives-diskussionen, det är ju att man inte förstår att de val som man gör när man är 30 år, de får man leva med resten av sitt liv, för att om man inte arbetar så får man heller ingen pension sen. Mm. Så att det här är, man måste ju tänka att ett liv förhoppningsvis blir väldigt långt, och då måste man planera för det.
Helt säkert, ja. Men det är ju tillsvarande val som barnen må leva med resten av livet, ikke? Alltså barn till totalt frånvarande föräldrar, och det säger jag inte att alla kvinnor som arbetar är
Eller
jeg siger bare børn eller mænd, men jeg siger bare børn til hvad hedder det, ekstremt fraværende forældre, må jo leve med den konsekvens, også resten af livet. Og det bliver jo et generationsspørgsmål, som man så bærer med sig videre, ikke?
Jeg har et ønskemål, at alle de her influenserne, som har hundratusentals følgere, tænk om de kunne bare som en kvinna ställa sig upp och kräva 6 timmars arbetsdag. Det skulle ju alla vinna på. Män, kvinnor, barn, samhället, vi får friskare medborgare.
Snart ska kunstig intelligens ta över absolut alla jobb nu var Åsa, så då har vi ingen jobb att gå till någon av oss.
Det blir verkligen intressant att kika på om födelsetalet så endelig går op, ikke? Når nu der kommer alt den kunstige intelligens
til. Ja,
sådan, så vi kan, hvad hedder det, knalde med hinanden og få nogle flere børn, ikke?
Fordi, vi bliver så ængstlige. Jamen, vi har ingen knolde energi igen.
Nej, men det er jo det er jo også den bagvedliggende katastrofe, ja, ikke? Det er, at vi ikke får nogen børn. Vi får simpelthen ikke børn nok til at administrere samfundet i fremtiden. Det er da også væsentligt. Og hvis vi så også skal i krig på et tidspunkt, og vi ikke någon soldat.
Ja, just det. Vi måste föda barn som kan dö i kriget, ja. Just det, ja.
Hiss och diss.
Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Åsa, vad är bra den uken?
Nej, jag börjar med det som är dåligt. Mm-hmm. Veckans diss, det är att en vikarierande imam i en moské i Kristianstad predikade och sa att han tyckte att det var bra att man slår sina fruar om de inte gör som de är tillsagda. Församlingen reagerade på det här och det ryktet nådde Expressen som kom med avslöjandet. Den där imamen är ju borta, han var vikarie. Mm. Veckans hiss hänger ihop med det här. Den svenska regeringen har ju naturligtvis förut, eller ministrar varit ute och hackat på den här imamen såklart. Men det är samma regering som minskar anslagen till kvinnojourerna och alla kvinnor som blir misshandlade och behöver hjälp. Hassan.
Ja, alltså min uges hiss går till Statens museum för konst. Statens museum för konst är delt upp i en ny byggning och en gammal byggning. Och jag gick in i den nya byggningen för att se den nyare samling av helt moderna konst. Mm. Og langsomt så groede der sådan en misfornøjethed inden i mig. Ikke? Jeg havde det sådan, hvad fuck er det for noget crap det her? Og til sidst måtte jeg gå over broen over i den gamle bygning, ikke? Hvor der er en samling af guldalderkunst. Og så følte jeg mig hjemme igen.
Selvfølgelig gjorde du det også.
Blandt de nordiske kunstnere, ikke? Og de store danske kunstnere fra 1800-tallets brydningstid, ikke? Wow, hvor var det smukt. Jeg er nu konkluderet bevisligt en gammel gnaven mand. Min dis knytter sig til karikaturstriden, eller Mohammed-krisen, eller hvad vi nu end vælger at kalde den. Og den går til dagbladene Information og Politikken, som på 20-årsdagen her forleden totalt ignorerede markeringen af denne her afgørende begivenhed i vores moderne historie. Skam over Politikken og Information, altså samtlige andre dagblade, kommenteret og genoptrykte i forhold til den her krise her. Og du, Hilde?
Den danske filmskaperen Jørgen Leth døde i uken, 88 år gammel, og jeg vil gerne få hisse Lars von Triers film De fem benspenn. Og hans, som Inger Merete Hobbelstad i NRK skrev på Facebook, hans kjærlige brytekamp med forbilde Leth. Det handler om kreativitet, skriver hun, om distans, om beundring og sikkert litt om misunnelse om å prøve å få den andres ubehjelpelige menneskelighet med grådige hender. Så faller det perfekte mennesket. Og jeg husker jeg så den filmen og den følelsen i kroppen når jeg hadde sett den, følelsen av stor kunst. Min diss, også karikaturstriden, da den herjet i Norge, og Norge kom under angrep, så la daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre hele skylden på Vebjørn Selbekk, redaktør for Kristenavisen Magasinet, som hadde publisert karikaturen. Støre sa på Al Jazeera at det var kun magasinet som hadde publisert, det var usant. Det var flere som hadde publisert, blant annet Bergens Tidende, der jeg var også redaktør på det tidspunktet. Sjefredaktørene og Støre satt stille i båten. Siden har Selbekk fått unnskyldning fra mange, men hverken Jonas Gahr Støre eller Jens Stoltenberg, som var statsminister da, har aldri med noen troverdighet beklaget det som skjedde, eller har gitt han den unnskyldningen han fortjener. Han måtte altså leve med politibeskyttelse, måtte flytte på hemmelig adresse. Og det gjorde noe med hele hans liv og hele hans familie i flere år.
His. Odis.
Kulturkrigen om Israel-Palestina raser. Israels bombing utløser krav om Eurovision-boykott i flere land. Og under bokmessen i Göteborg skapte en demonstrasjon store bølger. Litteraturselskapet Brød Roser arrangerte en demonstrasjon til minne om journalister som drept i Gaza. Men som en del av demonstrasjonen så hadde de plakater med navn og bilder på svenske journalister, mediesjefer, kommentatorer, reporterer, og anklager de for å være folkemordsapologeter og propagandister eller som støtter Israels forbrytelser. Du var der også. Hvordan var stemningen?
Jag var ju i Göteborg på bokmässan där och jag hade tänkt springa ner och delta i den där demonstrationen till stöd för alla journalister som har mördats på Gaza-remsan. Men jag hade fullt schema och kom inte iväg och det är jag otroligt tacksam för så här i efterhand när jag såg de här bilderna. Jag tycker det är fruktansvärt. Och de som går runt på såna här plakat med sina fienders namn på. Jag tror inte de förstår vad det gör med en människa att se sitt namn bokstavligen i händerna på en sån här folkmassa på torget. Det var väldigt, väldigt obehagligt.
Och de journalisterna som var namngitt och med bilder på här, vilka typ av journalister var det? Det var bland annat journalist i Göteborg-Posten som har skrivit massor om antisemitism.
Ja, det är det. Och Dagens Nyheters kulturchef, Göteborgs-Postens kulturchef och andra intellektuella som har skrivit om antisemitism. Men det var väldigt, väldigt obehagligt. Men jag måste säga då att det var inte arrangörerna som hade gjort de här plakaten, utan det var fria demonstranter så att säga som kommer dit. Mm. Det var egna initiativ, men det var nog så obehagligt. Och det är just det där som gör att sådana som jag inte vill liksom avstår från alla sorters demonstrationer för att det kan uppstå såna där situationer. Men det var en annan sak på bokmässan som också störde mig. Vänskapsförbundet Sverige-Israel, de hade planerat seminarier på bokmässan under rubriker som signalerar att man menar att svälten i Gaza var en fabrikation, att UNRWA är länken mellan FN och Hamas och att bosättarna inte ägnas åt något våld och så vidare. Det här fick många att reagera och mena att bokmässan relativiserar folkmord, och så tvingades då Vänskapsförbundet Sverige-Israel att mildra de här rubrikerna. Mm. Och jag tycker att det var synd, därför att jag tycker att bokmässan ska ha fritt blåsen i yttrandefrihet. Jag tycker man ska rätt att säga vad som helst där. Jag tycker att man har rätt att ifrågasätta folkmordsbegreppet. Jag tycker att man har rätt att ifrågasätta svälten och så vidare. Jag tycker att man har rätt att försvara Israel. Jag gör inte det. Mm. Om de frågar mig så skulle jag säga att det som pågår där är någonting som liknar ett folkmord. Men jag tycker ändå att man har rätt att ifrågasätta detta. Och jag tycker att det var synd att de inte fick ha sina rubriker och prata på det sättet som de ville, eftersom jag tycker att det också är viktigt att lyssna på dem, tänker jag. Att lyssna på dem som i mitt fall tänker helt annorlunda.
Mm. Det var flere kommentatorer som reagerte og sa at dette, Bjørn Wiman blant annet i Dagens Nyheter, kultursjef, som skrev at det minner jo litt om nordiske motstandsrørelsen, mm. som også har hengt ut journalister i svenske medier med navn og bilde.
Visst.
Det er litt samme typen retorikk, visuell retorikk.
Men visst är det det. Och då så säger de som vill försvara den här demonstrationen trots allt, även om man tar avstånd då från själva de här plakaten, att man kan inte göra den jämförelsen därför att nordiska motståndsrörelsen har så starkt våldskapital. Men då tror jag...
I må förklara vad nordisk motståndsrörelse...
Det är nazister. Det är svenska nazister. Och de har ju... Det var ju bland annat de som orsakade så att jag ett tag levde med säkerhetsfönster. Mm. De är ju farliga. Men jag tycker att det är ganska okänsligt att säga sådär. Därför att det är väldigt obehagligt att se sitt namn på ett plakat på det där viset i en demonstration. Ja.
Mm. Jag har sån. Du sitter stille.
Jamen altså, hvad fanden skal jeg sige? Altså, det er så sindssygt, som det kan blive, ikke? Og altså, enhver bortforklaring eller accept, endda, som jeg jo også oplever i forhold til det her, når jeg læser kommentatorerne, ikke? Er jo skandaløs. Altså, man kan jo ikke på den måde ligesom hænge folk ud på grund af deres... holdninger eller deres forsøg på nuancering ud fra det standpunkt, de har. Ikke? Men vi oplever også noget tilsvarende. Vi har ikke set det til demonstrationerne på den måde, at hvad kan man sige, altså mere kritiske stemmer i forhold til det pro-palæstinensiske er blevet hængt ud med navn og billede til demonstrationer, men på de sociale medier hele tiden. Ikke? Og det er jo et forholdsvis farligt stempel at få på sig, altså at man for eksempel at blive kaldt pro-israelsk i denne tid. Ikke? Og det er der debattører, som bliver, ikke? Altså at de bliver betegnet som mennesker, som dybest set er i lommen på Mossad, ikke? Eller den israelske stat, ikke? Og går den ekstreme højrefløjs ærne og bidrager, ikke kun accepterer, men bidrager til et folkemord.
Men det er vel ungefær som at blive kaldet då pro-palestinsk, at man absolut då støtter Hamas.
Men det var jo, ja, men der er forskel på i Danmark. Der er helt klart en nuanceforskel på at støtte Hamas, altså være pro-Hamas og være pro-palæstinensisk.
Okay.
Altså der er masser af mennesker til venstre, hen over midten, og endda også til højre, som ville kalde sig pro-palæstinensisk, ikke? At være pro-Hamas, det er noget andet.
Okay.
Ikke? Der skal man være... Altså, vi har haft en demonstration i København her i ugen, der er gået, ikke? Som var pro-Hamas, men det var Hizb ut-Tahrir, der arrangerede den, ikke? Og der var et par hundrede mennesker. De tusindtal store demonstrationer er jo ikke pro-Hamas i udgangspunktet, men pro-palæstinensiske.
Ah, okay, bra.
Det er jo lidt det samme som i Sverige nå, så har Sverigedemokraternes riksdags ledamot, som det heter i Sverige, Rashid Farivar. Han fotograferte en mamma i palæstinasjal på en førskole og la ut bildene på X. Og nå har han blitt politianmeldt. Det behovet med å på et vis fotografere, rapportere, fortelle, peke på, henge ut med navn og bilde, det er jo noe ekstremt ubehagelig. Snakke om droner, men det er som om vi har på et vis, vi er våre egne, vi er hverandres droner som driver overvåke, mamma, politi eller hva det måtte være. Altså denne typen uthenging.
Ja, precis. Det är ju en variant av det här att sätta upp någons namn på en skylt i en demonstration. Det är ju naturligtvis väldigt obehagligt att bli fotograferad när man ska hämta sitt barn. Och dessutom så är det förbjudet eftersom det finns barn och mödrar som har skyddad identitet. Så att man får ju inte ens fotografera vid förskolor, i Sverige i alla fall.
Mm.
En skræmmende ting er, når debattører bliver udhængt med navn og billede for deres holdninger, men der, hvor det bliver helt vanvittigt for mig, ikke? Det er der, hvor det rammer den jødiske befolkning generelt, fordi jøder per definition må være involveret i det, som hvad hedder det, en en voksende del af den pro-palæstinensiske bevægelse mener, er et folkemord. Ikke?
Og det,
det skræmmer mig og gør mig så rasende.
Det skræmmer mig også väldigt mycket, for det gør jo, at de judar, som er for fred og for en tvåstatslösning eller Palestinas rätt at bestämma över sitt eget öde, de vill ju inte vara med. De fjärmar sig. Och vad vinner Palestinarörelsen på det?
Ja. För mig att se så är det fullständigt underordnet vilka hållningar man som jude i Danmark har till konflikten.
Ja, ja, ja.
Om man är pro-palestinensisk eller pro-israel. Ja. Jo, men det vi är... Jeg synes, vi er så långt ude over strategi. Altså, det er så katastrofalt, ikke? Og det får mig til at tænke tanker, som jeg ikke tidligere har ville tænke, ikke? Som handler om, at det her, det er noget særskilt, som vi accepterer, at jøder bliver udsat for, og som vi aldrig vil acceptere, at kineser eller amerikanere eller hvad hedder det, andre folkefærd blev ofre for. Altså, de nyeste undersøgelser viser skræmmende tal fra Danmark, ikke?
På antisemitisme, ja.
Ja, på antisemitisme. Ja, nej, det er Institut for Menneskerettigheder, ikke? Som ikke er en højere finansieret eller Israel støttet organisation, men en gammel, hvad hedder det, ja, ideologisk statsstøttet institution, ikke? Som viser, at 85% at danske jøder siger, at de oplever stigende utryghed i verden, ikke? I hverdagen, undskyld. 5-8% svarer, at de har foretaget sikkerhedstiltag i deres hjem, ikke? Altså, der er så mange jøder, som udsættes for antisemitisme i hverdagen alene, fordi de er jøder.
Absolut. Ikke? Nej, men jeg, altså det, jeg er helt förfärad över de här siffrorna. Men vi gjorde en motsvarande undersökning i Sverige för något år sedan som blev ganska kritiserad därför att när man tittar på respondent, några kände sig hotade därför att de hade sett någon på gatan som kom i en palestinasjal. Och då blir ju det lite märkligt att sätta det på samma sätt som att man får alltså i samma ruta då som att man blir kallad för någonting eller blir beskylld för någonting.
Som barn för exempel eller, som Joav Melchior som är rabbiner i Oslo har fortalt om att barn, jødiske barn i Oslo fortæller att de blir spyttet på av den enkla orsaken att de är jødiske barn.
Ja, men det är alltså i Danmark har vi lige fått avlyst en fotbollskamp mellan mellan två fotbollsklubbar, alltså Brøndshøj Boldklub og så en jødisk fodboldklub, der hedder Hakora. Altså 9-11-årige børn kunne ikke komme til at spille den her kamp, fordi børnene var jøder. Mm. Altså, det er den absolut eneste årsag. Det er, altså, det er chokerende, og det er også chokerende, at det får lov til at passere. Og det er chokerende, at man ser markante stemmer fra den pro-palæstinensiske bevægelse stille sig frem og forsvare, at de her ting sker. Altså ikke kun bortforklare, men forsvare, at de sker.
Finns det pro-palæstinske aktivister, som har forsvaret, at en fotbollsmatch med jødiske barn ikke blev av?
Ja, så handler det om, at der er et bestyrelsesmedlem fra klubben, som har været involveret i en debat, som retfærdiggør, at de her børn skal udsættes for det her.
Ja, det var forskrækkeligt at høre, faktisk.
Men nådesløsheden er meget dominerende og meget brutal på det her område. Altså, og jeg vågner op og tænker, hold kæft, hvor er jeg glad for, at jeg ikke er jøde hver dag. Ikke? Og tænk, at jeg skal tænke den tanke.
Du hører norsken, svensken og dansken.
En rigtig svensk sitter og kisse, skrev du også. Og hvor mange venner har du nå mistet, altså at en ekte svenske sitter på do, når en skal tisse? Menn og kvinner regner med, du mener da?
Ja, det var en ganske flamsig tekst, men det havde jo at gøre med Viktor Orbán, som vi pratade om her om veckan, som hotar Sverige, og så vill jag förnedra honom lite och så säga att jag tror att han är en sån som står och kissar, för jag tycker att
män spruter runt sig.
Ja, spruter runt, så jag tycker att alla ska sitta och kissa för att det blir renligare. Så jag har några vänner som är irriterade. Jag får inte tala om läsare. Jag tror jag har fått 500 mejl från män då som är väldigt, väldigt arga.
Vad skriver du?
Ja, men det är ord som jag inte kan återge. Nej, det är så fula ord. Men om jag säger det vänligaste jag har fått höra, det är att jag är en idiot. Och jag skrev ju texten för att provocera. Men det finns faktiskt också en uppmaning i min text. Och det är att jag tycker att man ska sitta och kissa oavsett vilket kön man har. Därför att det blir renligare. Och jag tycker att alla ska tänka på vem som kommer efter den.
Mm. Altså, og så må jeg innrømme at de mest mannlige av mennene som jeg kjenner, de sitter. Ja. Og så har jeg hørt så mange menn blir rasende når en tar opp den diskusjonen, fordi at en sier at det tar ifra mannlighet, men jeg har aldri forstått det. Men hva tenker du, Hassan? Hva er dette kravet om å sitte når en tisser?
Står eller sitter du, Hassan?
Men vi kan jo ikke vide. Det kan jo sagtens være, at Viktor Orbán sidder ned og tisser, og Ulf Christensen står op.
Ja, så kan det være.
Det er jo ikke til at vide. Altså,
nej, jeg siger, at det var en flamsig tekst. Jeg siger,
ikke klart, jeg forstår. jamen altså... Ja, der er så mange måder at angribe det her på, ikke? Lars Lund, som er professor og overlæge ved urinvejskirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital, siger, at det er meget bedre at sidde ned og tisse, især når man bliver ældre, fordi blærehalskirtlen så kan omgås, ikke? Blærehalskirtlen kan spærre for en ordentlig vandladning, hvis man står op og tisser, ikke? Så på den måde kan det have sine fordele, og jeg er jo oppe i alderen, så jeg burde sætte mig ned og tisse. Men som jeg er vokset op, og det jeg ligesom er struktureret af, så er det umuligt for mig. Altså, jeg står op og tisser, og jeg kommer ikke til at sætte mig ned og tisse, medmindre min blærehalskirtel bliver så dominerende, at det ikke længere kan lade sig gøre at stå op og tisse. Jeg lærer også mine drenge, at de gerne må stå op og tisse. Min datter må sådan set også gerne stå op og tisse, hvis hun foretrækker det. Ikke? Mm. Men det handler om, at der har været i systemet nogle forsøg på ligesom at diktere, hvordan mænd skulle tisse. Ikke? Mm. Og de har ikke været hygiejnebaseret, de har været baseret anderledes. Ikke? De har handlet om, at når man står op og tisser, så demonstrerer man sin penis, og dermed sin maskulinitet, og den blev jo længe kaldt toksisk. Ikke? Og i den periode, der havde jeg besluttet, jeg kommer ikke til at stille mig ned og tisse, fordi det her er min penis, og det her min maskulinitet, og selvom I kalder den toksisk, så er den det ikke. Ikke? Og i øvrigt, så er det også mig, der står for rengøringen, fordi jeg klart er den mest rengøringsfixerede. Men, ikke? Så det er mig, der gør rent herhjemme.
Ikke? Fælder du ned sitsen sen efter dig, eller...
Toalettsæte, lægger du ned det,
eller får det vara, måste kvinnan som kommer efter dig göra det?
Jag herhjemme tager jeg altid toiletsæden ned. Når jeg er ude i offentligheden, så tager jeg ikke toiletsæden ned, fordi jeg er bange for, at den næste, der kommer ind på toilettet, tror, at jeg har skidt på toilettet. Men jeg kan godt finde på, nogle gange så gør jeg det, at jeg åbner døren, ikke? Og så ser jeg, at der står en kvinde udenfor og venter, og så siger jeg, undskyld, og så slår jeg toiletbrættet ned, mens hun kigger på, at jeg slår toiletbrættet ned, ikke? Mm-hmm. Fordi så ved hun, at jeg ikke har skidt, men hun ser, at jeg er en gentleman, ikke?
Mm-hmm. Jeg har en høne at plukke med kvinder, fordi... Jeg vil heller ha en mann som har tisset og lagt toalettsetet ned. Mm. Det er tørt. Ja, ja. En sånne dame som sitter med halve rumpa og øver og spruter på absolutt hele toalettringen.
Ja, ja, ja.
Jeg forstår ikke hvorfor det skal være mer... Altså, da må du tørke etter deg.
Ja.
Du må sprite, eller du må vaske av i det minste. Gjør noe. Og det er liksom den der følelsen at du bare kommer ut, og så har du en sånn våt rumpe.
Nei, så ekkelig.
Du er det ekkleste jeg vet om. Så jeg vil heller gå til angrep på de kvinnene, og så synes jeg også gjerne at menn kan sette seg ned. Og for min del, det gjør i hvert fall ingenting med mitt syn på manndom. Tvert imot, så tenker jeg at den mannen som sitter er trygg i seg selv.
Jeg holder med, men jeg funderer på at sluta kissa. Altså det finns ju en app som man kan ladda ner som okay. gör att man tränar upp sig så att man bara behöver gå på do en gång om dagen.
Oj,
nej jag skojas med.
Jag trodde det var
men nej, men det var så Hilda typisk svensk.
Svenskar klarar att lägga appen på sånt.
Ja, ja.
Detta är blivit väldigt beskrivet i en vacker sång, Kalle och Magnus, tissesången. Her kan du tisse deg et land, du kan tisse deg en venn, du kan tisse verden god. Skal vi gå ut på den?
Ja, det kan vi gjøre.
Mm-hmm.
Er du sulten i magen, så tiss en liten brødskive med tiss. Er du tørst i halsen, så tiss deg et stort tisseglass med tiss. For tiss, det er fantastisk, det er magisk, det kan brukes til alt. Du kan tisse, tisse, lue, tisse, boble, jakke, når det kaldt. Det går aldri tomt for. Tiss. Tiss.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg, norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og YLE og DR. Eksekutiv produsent er Ole-Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR og NRK.